Nu ska vi titta också på ett bibelord i Andra Mosebok i det 15 kapitlet. Där ska vi läsa den 26 versen, Andra Mosebok 15 och 26. Han sa, om du hör Herrens din Guds röst och gör vad rätt är i hans ögon och lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, så ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag la på egyptierna, ty jag är Herren din läkare. Ja, vad säger som en sådan läkare? Vi brukar ofta bara läsa den sista raden, inte sant? I förbundsgudstjänster och så vidare. Jag är Herren din läkare. Men jag menar, om du går till distriktsläkaren hemma och han säger det att ja, om du sköter dig så ska jag inte göra dig sjuk. Så undrar man ju, vad är det här för en doktor? Den får vi ju anmäla för Socialstyrelsen. Är Gud god eller är han inte? Det är ju den fråga som uppkommer i våra liv i smärtans stund. För jag menar, så länge du är frisk så klarar du naturligtvis bra att läsa sista raden och tänka halleluja, han är min läkare. Men när du blir sjuk så lyser de där raderna ovanför väldigt starkt. Och så undrar man, är det någon idé att gå framför förbön? Teodicéproblemet. Vi har oss själva till stort ohägn försökt att smita från det där problemet. Försökt att lösa det genom att syssla med något annat. Och jag tror att vi mår dåligt när vi gör så. Vi måste försöka förstå vad det handlar om. Alltså Gud säger i skriften att han är god. Att han är kärleken. Gud är ljus och inget mörker finns i honom, står det. Första Johannesbrevet 1:5-6 någonting. Och så säger han dessutom att han har all makt. När vi ser ut över världen och när vi ser på våra egna liv, så tycker vi, nej, det kan inte stämma. Och rätt snart när vi har funderat på det där problemet så kommer vi underfund med att om vi bara naggar antingen det ena eller det andra lite i kanten så går det ihop. Antingen är Gud inte så god som han säger att han är, eller också är han inte så mäktig som han säger att han är. Får vi bara devalvera en av de här begreppen så blir det bra. Det som är så svårt, det är att ta bägge på en gång, eller hur? Och vilket brukar vi välja? Jo, vi väljer att nagga allmakten i kanten. Vi tycker det känns lite obehagligt att devalvera Guds godhet. Så därför så brukar vi reducera Guds allmakt till lagom nivå, så får vi det hela gå ihop och sen är vi nöjda och glada. Den som tar bort en enda prick ur lagen ska räknas för den minst i himmelriket. Som sagt, jag tror att det är bra köbildning längst bak i kön. Vi är ständigt där och försöker plocka bort skriftens vittnesbörd. Istället för att förstå vad skriften talar om. Hur gör vi när vi reducerar Guds allmakt? Jo, vi talar om djävulen. Djävulen är så stark, säger vi. Satan är så mäktig och han har sina attacker. Satan attackerar oss, säger vi. Ungefär som att han hade något eget tillhåll där han sitter och smider sina planer rätt vad det flyger han på oss. För det kan han. Och Gud tycks inte riktigt kunna stoppa det där. Eller också vill han inte. Vi är lite osäkra på vilket. Men han tycks inte ha all makt i alla fall, så som man säger att han har. Nu är det ju, jag höll på att säga mentalhygieniskt tack och lov, så att de flesta kristna har inte tänkt sig in i det här ordentligt. Därför när man börjar göra det, då ser man ju demoner bakom varenda husknut. Hjälp djävulen kan ju hitta på vad som helst. Undrar vad han håller hus någonstans. Man börjar titta sig runt omkring och man undrar, vågar jag lägga mig och sova? För att när jag sover så kanske han kan flyga på mig. Det blir den logiska konsekvensen av att man tilldelar djävulen ett stycke oberoende makt. Att man gör honom till en makt vid sidan av Gud. Då mister man barnaskapets trygghet. Nå, de flesta, de tänker inte så långt och blir därför inte av med barnaskapets trygghet riktigt så lätt. Men ibland träffar man kristna som har tänkt så långt och som kanske har blivit så till en grad rädda för demoner att de till sist i akut psykos hamnar på mentalsjukhus. Jag har själv fått lägga in några stycken av den anledningen. Alltså kan vi säga så här att den dualistiska synen, den att ja, Gud han är mäktig, men det finns en till som också är mäktig. Och mellan dem rasar ett väldigt krig i himlarymderna. De håller på liksom mellan Iran och Irak. De skjuter och frontlinjen går några meter fram och tillbaka så här, men det tycks vara omöjligt att få slut på det hela. Och till sist kanske ändå djävulen liksom tröttnar och slänger in handduken och då går det på slutet jättebra för Guds rike och sen kommer Jesus tillbaka. När vi tänker så har vi ju alltså gjort djävulen nästan lika mäktig som Gud. Och i förstone tycks det vara en bra förklaring. Därför då har vi ju så att säga räddat Guds godhet. Men vad ska vi med en god Gud till om han inte har makt? Varför ska vi be till en Gud som redan gör så gott han kan? Det är bättre att spotta i nävarna och göra något själv. Ibland har vi på känn att det är på något sätt så att vi nu har minskat Guds allmakt till 50% och att det där är lite att vi är ute på orätta vägar. Och det gäller nu att maskera att vi har gjort Gud till en halv Gud. Då brukar vi säga Gud är en kämpande Gud, säger vi då. Det låter väl fint. Gud är en kämpande Gud. Jo, men om Gud är en kämpande Gud, då har han ju inte all makt. En allsmäktig Gud ska inte behöva kämpa. Vem är då djävulen? Om detta är Bibeln för underligt förtegen. Man får läsa mycket mer mellan raderna än på raderna för att få veta något om honom. Och det beror på att han bedöms som ointressant. Han finns. Han gör en hel del. Och ändå betraktas han som ointressant. Bibeln har ett egendomligt sätt att uttrycka det här på, som inte kommer fram i våra svenska översättningar, utan som man ser först när man tittar på grundspråket. I Saltaren 96 tror jag det är, vi behöver inte slå upp det, så står det: folkens alla gudar är avgudar. Och det finns som ett medvetande skriften igenom, att den som inte dyrkar Gud utan dyrkar andra gudar dyrkar i själva verket demonerna. Onda andemakter. De är avgudar, står det. Och det hebreiska ord som vi översätter med avgudar betyder egentligen intighet. Intighet. Folkens alla gudar är nollor, kunde vi skriva om vi skulle göra en levande bibel. De är ingenting. Frukta inte för dem, de är ingenting. Det är liksom profeternas återkommande refräng. Frukta inte för folkens gudar, de är ingenting, de är avgudar. Ja, intighet är grundbetydelsen. Intighet. Ibland så frågar vi oss ändå var djävulen kommer ifrån. Och då brukar man ofta läsa ett par gammaltestamentliga texter, Hesekiel 28 till exempel. Vi kan slå upp den texten, Hesekiel 28. Läsa verserna 11 till 19. Och Herrens ord kom till mig, han sa: du människobarn, stäm upp en klagosång över kungen i Tyrus och säg till honom: så säger Herren, Herren. Du var förnämst bland härliga skapelser, full med vishet och fullkomlig skönhet. I Eden, Guds lustgård, bodde du, höljd i alla slags ädla stenar. Karneol, topas, kalcedon, krysolit, onyx och jaspis, safir, karbunkel och smaragd jämte guld. Du var prydd med smycken och klenoder, beredda den dag då du skapades. Du var en kerub som skuggade vida, och jag hade satt dig att vara på det heliga gudaberget. Du fick där gå omkring bland gnistrande stenar. Lyckosam var du på dina vägar från den dag då du skapades till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Men under din myckna köpenskap blev ditt inre fyllt med orätt och du föll i synd. Då förvisade jag dig från gudaberget och förgjorde dig, du vittskuggande kerub. Du fick ej stanna bland de gnistrande stenarna, eftersom ditt hjärta var högmodigt över din skönhet och du förspillde din vishet för ditt pråls skull. Därför slog jag dig ned till jorden och prisgav dig åt kungarna så att de fick se sin lust på dig. Genom dina många missgärningar vid din orättrådiga köpenskap vanhelgade du dina helgedomar. Därför lät jag eld gå ut ifrån dig och av den blev du förtärd. Jag lät dig ligga som aska på jorden inför alla som besökte dig. Alla som kände dig bland folken häpnade över ditt öde. Du tog en ände med förskräckelse för evig tid. Ja, säger vi, det handlar om att djävulen är eller var en ängel, en kerub som skuggade vida, och han var förnämst bland härliga skapelser på gudaberget. Men så föll han i synd och sen blev han en djävul. Men nu står det inte att det här handlar om djävulen. Det är bara det som är problemet. Det handlar om kungen i Tyrus, står det. Och varför skulle det då inte handla om kungen i Tyrus? Det är det gamla vanliga, att om Gud menar något annat än han skriver, varför skriver han då inte det han menar? Vi måste förstå att i den tidens tänkesätt tillmättes kungar över riken en sorts gudomlig status. Det tydligaste exemplet i Bibeln kan du hitta om du slår upp Psaltaren 82. Det behöver vi inte göra nu. Gud står mitt i gudaförsamlingen och håller dom. Hur länge ska ni utskipa orätta domar? Säger han till gudarna med litet g. Vad är det för den här gudar? Jo, det är kungarna på jorden. Hur länge ska ni tillåta orättfärdighet i era länder? Betyder det att de är Guds jämlikar i Guds ögon? Inte alls. De är makthavare. Så när kungen i Tyros rör sig på Gudaberget så betyder bara det att han är kung. Han kanske var en ganska framgångsrik kung. Men det Hesekiel talar om här, det är Nebukadnessars belägring av Tyros. Som där har varit en förfärlig historia. Han höll på i 11-12 år, någonting sånt där tror jag, belägrade stan innan den gav upp. Och ni kan ju tänka själv hur de hade det i stan under den tiden. Och egentligen är det så att om vi bara tittar i vilket sammanhang texten står så klarnar det genast för oss. Vi läser början av kapitlet, ska du se. Och Herrens ord kom till mig, han sa: du människobarn, säg till försten i Tyros, så säger Herren, Herren. Eftersom ditt hjärta är så högmodigt och du säger jag är en gud. Ja, på ett gudasäte tronar jag mitt ute i havet, du som dock är en människa och inte en gud. Hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud. Och sant är att du är visare än Daniel. Ingen hemlighet är förborgad för dig. Genom din vishet och ditt förstånd har du skaffat dig rikedom. Guld och silver har du skaffat dig i dina förrådshus. Och genom den stora vishet varmed du drev din köpenskap har du ökat din rikedom. Och så har ditt hjärta blivit högmodigt för din rikedoms skull. Därför säger Herren, Herren så. Eftersom du i ditt hjärta tycker dig vara en gud. Se, därför ska jag låta främlingar komma över dig, det grymmaste folk, och de ska dra ut sina svärd mot din visdoms skönhet och orena din glans. De ska störta dig ner i graven och du ska dö som en dödslagen man mitt ute i havet. Månne du då ska säga till din dråpare, jag är en gud, du som ej är en gud utan en människa i dens våld som slår dig till döds. Som det oomskurna dör så ska du dö för främlingars hand, ty jag har talat, säger Herren, Herren. Ja, men här är det ju helt klart. Här handlar inte om några änglar, utan här handlar om kungen i Tyros, punkt och slut. Och det måste naturligtvis också resten göra. Den Daniel som står omnämnd här är inom parentes inte den Daniel som har efterlämnat en bok i Bibeln som heter Daniels bok. För han var samtida med Hesekiel, eller kanske till och med lite yngre. Man har gjort arkeologiska fynd, läste jag under min semester i somras, om en annan Daniel. Som var berömd i hela Mellanöstern för sin vishet och som ledde många århundraden tidigare. Men det är en annan sak. När vi säger så här att djävulen är en fallen ängel. Så gör vi det lite grann för att liksom göra troligt att Gud, ja, han skapade bara goda änglar. Men några hittade själva på att falla i synd. Och det var ju inte Guds fel. Det är möjligt att det gick till så. Men vi har inget skriftunderlag till det. Och vi ska vara noga med att se efter att vi verkligen har hållfast underlag i skriften att stå på. För återigen kan man tycka så här att, men om Gud, om du var allsmäktig, kunde du inte förstått och förutsett att den där keruben skulle falla i synd? Det borde väl du ha vetat långt innan. Då hade du väl kunnat konstruera honom lite annorlunda eller låta bli att skapa honom bara så hade allt varit okej. Så ändå slipper vi inte undan riktigt så lätt med den här frågan. Och vi ska ta ett annat uttryck och bara ställa emot det här. Johannes 8:44. De här tingen låter kanske ännu så länge lite teoretiska och lite knappologiska. Men de har stor betydelse för att vi ska förstå hur man rätt utövar befrielsetjänst när man ska befria människor från andligt betryck. Kasta ut demoner, om man ska använda det uttrycket. Men vi måste förstå vad det är vi rör oss i. Alltså Johannes 8:44. Ni har djävulen till fader och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början. Ja, så står det. De av er som läser 1917 ser att där står från begynnelsen. Mm. Det är samma begynnelse som det står i Johannes 1 och 1. I begynnelsen var ordet. Och ordet var Gud. Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Ni kan på motsvarande sätt läsa i Johannes första brev. Det tredje kapitlet och åttonde versen är det väl. Ja, just det. Första Johannesbrevet 3 och 8. Den som syndar är djävulens barn, ty djävulen har syndat ända från början. Från begynnelsen. Jesus som är ordet, han var i begynnelsen, ty han är icke skapad. Utan allt är skapat genom honom och till honom, har vi redan läst i Kolosserbrevet 1. Han var i begynnelsen. Men Satan finns från begynnelsen. Vi kan inte förstå det på annat sätt än att han är skapad. Men jag tycker att det finns inte stort textunderlag till att säga så här, att djävulen var snäll i början. Men sen bytte han sida. Och även om han så hade gjort, så hade han knappast varit något problem för Gud. För det står talat i skriften om änglar som har fallit ifrån sin höga position. Det gör det. Vi ska titta i Judas brev. Den sjätte versen där. Och tänk på de änglar som inte slog vakt om sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Dem håller han förvarad i underjorden med eviga bojor fram till domen på den stora dagen. De går inte lösa och lediga. Istället så tycker jag att man får en klar blick på det hela om man läser i Jakobs brev, det andra kapitlet och den 19:e versen. Jakob 2 och 19. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och darrar. Halleluja. Du tror att Gud är en. Och det där är ett citat ifrån Gamla testamentet. Därför att Jakobs brev är faktiskt skrivet till judekristna. Det står i första kapitlet, första vers, att det här är ett brev till de 12 stammarna i förskingringen. Det är alltså judar och inte hedna kristna som det här brevet är skrivet till. Så det syftar väldigt mycket tillbaka på den gammaltestamentliga traditionen. Du tror att Gud är en. Det är Israels trosbekännelse. Hör Israel, hör Herren din Gud, Herren är en. Du ska älska honom av hela ditt hjärta, hela din kraft och hela din själ. Det står i femte Mosebok 6, verserna 4 och 5. Och det är så att säga en hörnsten i judendomen. Femte Mosebok 6, verserna 4 och 5, ja. Herren är en. Det finns inte två herrar i himlen som kämpar med varandra. Det finns en Gud. Och en av anledningen till att judarna tycker att vi är ute och cyklar, vi kristna, det är att de tycker att ni rör er med så väldigt mycket gudar. För det första förstår de inte treenigheten. Och det kommer väl. Men sen tycker de att vi gör för mycket affär av djävulen. Vi gör honom också till en gud. Hur många gudar har ni, säger de? Och det kan man ju verkligen fråga. Hur många har vi? Herren din Gud, Herren är en. Också de onda andarna tror det och darrar. Gud är enastående, kan vi säga. Det finns ingenting som kan jämföras med honom. Demonerna är ingenting jämfört med Gud. De finns, de är verksamma, men jämfört med Gud är de ingenting. Och det där kriget i andevärlden som vi pratar så mycket om idag, det finns inte. Hörde du det? Det finns inte. Det finns inga texter i Bibeln som talar om det krig som vi ständigt talar om idag. Ett krig, vad är det för någonting? Jo, det är en kamp om makten. Ett krig är en maktkamp. En kamp om herravälde. Men Jesus säger, jag har all makt. Men jag är given all makt i himmel och på jord. Och när jag nu helt frimodigt säger att det där kriget i andevärlden som vi pratar så mycket om, det finns inte. Då får vi istället fråga, vad är det som finns istället? Och till den ändan ska vi slå upp Hosea, profeten Hosea, kapitel 1 och vers 2. Och det handlar om profetens kallelse. Gud kallar Hosea till att bli profet. Och så står det så här. När Herren först började tala genom Hosea sa Herren till honom. Gå och skaffa dig en trolös hustru och barn av en trolös moder. Ty i trolös avfällighet löper landet bort från Herren. Gud liknar sig vid en god äkta man. Han liknar sitt folk vid en hustru som springer efter andra karar. Och så säger han till profeten, gå du och gift dig med en riktigt otrogen kvinna. Gör det i folkets åsyn så alla får se hur jag har det. Det har sina sidor att bli profet, som ni märker. Här dyker ordet tro upp igen, har du sett det? Fast nu i form av dess motsats. Trolöshet, otrohet. Att älska allt möjligt annat utom Herren. Det här beskrivs inte alls som ett krig, förstår ni, utan som ett triangeldrama. Till bilden av Kristus och bruden, den återkommer på många ställen i Bibeln. Hela Bibeln slutar ju som sig bör i en bra kärleksroman med ett bröllop. Så det är en fråga om en kärleksroman där den tilltänkta hustrun sneglar på andra karar. Det är Bibeln egentligen. Och vad fästmannen, så att säga, den trogne fästmannen, ska göra för att få sin blivande hustru trogen emot honom. Han vill vinna hennes frivilliga kärlek. Han vill inte ha makt över henne. Han vill att hon ska älska honom. Det här är naturligtvis en liknelse. Men i alla fall är det en bra liknelse. Den är mycket bättre än krigsliknelsen. Tänk dig att du är en god äkta man. Din hustru springer efter alla karar hon hittar. Du älskar din hustru. Du vill ha henne tillbaka. Du vill att hon ska välja dig och inte alla de andra. Vad ska du göra? Du har all makt kanske. Du kan på stubben skjuta alla älskarna. Löser det problemet? Nej, inte alls. Tvärtom. Skjuter du hennes älskare får du aldrig hennes kärlek tillbaka. Hon kommer ju sitta i evighet sen och grämas över att du sköt hennes älskare. Vad ska du göra då? Ta henne i nackskinnet och låsa in henne? Ja, inte får du hennes kärlek på det sättet heller. Det här är ingen maktkamp, förstår ni? Det här är ingen kamp där man kan använda makt. Det är en kamp om ditt och mitt hjärtas kärlek. Och den måste föras med andra medel